Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Då var vi igång igen, eller hur Mattias?
Det rullar på.
Det rullar på.
Inspelningen är röd.
Är den röd?
Och liksom du är röd. Så
jag är röd.
Ja, det sägs så på internet i alla fall.
Jag tror till och med jag säger det på internet att jag är det.
Så vi har en förstahandskälla på det.
Ja, mm. Om inte annat så kan jag bekräfta det som alla andra källor och så säger. Mm. Jag är röd.
Och det passar sig bra när vi sitter här i röda majorna.
Röda majorna, mm. Ja precis.
En regnig dag har vi smugit oss in på Ölstugan Tullen, men säger det inte högt till någon. Jag bojkottar egentligen Ölstugan Tullen.
Är det så?
Ja.
Men de hade en sån här fina IR-lampor här, så att det är varmt. Vi sitter faktiskt på deras utservering, ja. Även om den är inglasad.
Det är för att vi ska kunna säga att vi rent tekniskt sitter på Älvsborgsgatan.
Precis.
Även om Ölstugan Tullen har adress Mariagatan.
Men de har ju ändå en sida.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ja, och vi kan faktiskt se Älvsborgsgatan härifrån, så då tycker jag att vi ljuger inte den här gången. Nu är vi faktiskt på vi är inte på Älvsborgsgatan, men vi ser Älvsborgsgatan.
Vi är stenkast ifrån den.
Tillräckligt nära.
Eller jättekort. Dina stenkast är ibland lite långa.
När jag säger att jag är ett stenkast kan vara ibland ett par kilometer, så absolut.
Men här är det verkligen stenkast. Jag skulle kunna kasta en sten.
Ja, och hamna på Älvsborgsgatan utan några som helst problem.
Träffa spårvagnen som kör förbi här utanför nu till och med. Älvsborgsgatan, ja. Vart ligger den?
Ja, den ligger ju här där vi sitter. Den
just det. Du behöver inte berätta mer.
Jag tänker kanske för de lyssnare som inte är liksom så väl insatta i Majornas eller Kungsladegård, så är det ju snarare geografi, så sträcker den ju sig från Karl Johans gatan nere där Växtverket har sina lokaler upp till, egentligen inte hela vägen till Kungsladegårdsskolan, utan den slutar ju där Mariagatan går. Mm. Eftersom den delen där Plaskis ligger kallas ju egentligen, eller heter ju egentligen Älvsborgsplan. Mm. Så rent tekniskt så är Älvsborgsgatan en gata som går från Karl Johansgatan till Mariaplan.
Lite förstående är att den då inte heter Älvsborgspool.
Den heter ju inte Plaskdammen egentligen, utan den heter ju Älvsborgsplan.
Men det borde varit pool.
Ja, för att den är en plats. Ja, du tänker så. Ja, så skulle det ju möjligtvis ha kunnat vara. Men jag tänker, innan vi kommer in på själva geografin och sånt, så vill vi uppmana alla våra lyssnare att bli
Patreon-medlemmar.
Ja, och bidra till vår försörjning, tänkte jag. Det är inte riktigt så, men bidra till poddens fortsatta utgivning.
Ja, precis.
Och har du lärt dig adressen än, Daniel?
Ska vi se. www.patreon.com/gatorotorg i Göteborg.
Yes.
Så är det.
Och då blir man månadsgivare på 35 kronor eller uppåt.
Gärna uppåt.
Helst uppåt, för då får vi in ännu mer pengar.
Vi har fortfarande ingen sedelökare.
Nej, då ska man vara, vad är det, 400 kronor vi satte den
i? Jag tror 500.
Ja, då får
så
man
det ganska mycket.
Ja, det är ganska mycket pengar. Men det är jätteroligt, vi är ju över 80 Patreons nu. Japp. Och fler ska vi bli.
Japp.
För vad händer när vi blir 100 Patreons?
Då har vi tänkt, det var väl det vi pratade om där, om att eventuellt då lösa in
Bohusfästning.
För det här med att lösa in saker har vi lärt oss, det kan man tydligen göra.
Jag tror inte vi ska sikta riktigt så högt.
Nej,
jag tror
men att vi, nya Älvsborg,
nya Älvsborgsfästning ska vi ta oss en tur till.
Ja.
För blir vi 100 Patreons, då kommer alla ni som är Patreon medlemmar att få en inbjudan till att följa med ut till nya Älvsborgs fästning på Kyrkogårdsholmen vid något tillfälle.
Kyrkogårdsholmen?
Mm.
Är det inte någonting om det i podden idag?
Nej, däremot Bohus fästning så är det någonting om, jag kanske nämner Kyrkogårdsholmen.
Någonstans har jag läst, eller så var det att jag var på Sjöfartsmuseet igår och kanske läste där om att den ockuperades av danskar.
Ja, den ockuperades. Jo, men jag kommer ju faktiskt prata lite om Kyrkogårdsholmen. Det har du
aldrig
sett. Och den ligger ju, du ska säga, den ligger att det ligger ett stenkast härifrån, då får man ju kasta riktigt jävla långt ut i älven om vi ska komma hela vägen bort till Kyrkogårdsholmen.
Man kan kunna ner en sten i älven däremot.
Ja, det kan man. Och innan vi fortsätter, förlåt att jag avbryter ditt programledarskap här, men Instagram
just
vill
det.
Vi givetvis uppmana. Och då har vi två konton.
Ja.
Vilka då?
Dels har vi ju det gamla Göteborg.
Mm.
Och sen så har vi väl ett som heter Gotterotorg.
Jo, i Göteborg.
I Göteborg, tror
jag. Och där på det gamla Göteborg så lägger vi upp bilder på före och efter på olika platser i Göteborg. Mm. Och på Gotterotorg i Göteborg-kontot så lägger vi upp bilder från...
Så ni kan liksom tänka lite så här, på ena bilden så är det någon som är gammal och rynkig, och på andra bilden så har man använt en kräm eller något och det är man inte rynkig längre.
Mm. Det är exakt så som har hänt i Göteborg.
Lite så.
Så blir
fast det blir liksom omvänt. Det gamla blir nya.
Rörigt blev det. Nej, men bli Patreons, gå in och gilla oss på och följ oss på Instagram.
Mm.
För då kommer du få lyssna på alla avsnitt i full längd. Mm. Men Älvsborgsgatan, om vi ska återkomma till platsen där vi är, det är ju liksom som en paradgata egentligen genom Kungsladugård.
Är det Lilla Avenyn?
Ja, det finns ju väldigt tydliga paralleller.
Paralleller.
Paralleller till Avenyn i hur den har vuxit fram och framförallt hur den avslutas. Men ska man någonstans då placera Älvsborgsgatan så ligger den ju mitt i stadsdelen Kungsladugård och sträcker sig från Karl Johansgatan upp till Kungsladugårdsskolan.
Jag har ju då fördelen av att läsa manus i förväg, och jag har ju förstått att liksom, den här platsen börjar ju väldigt mycket tidigare än vad vi brukar börja.
Mm.
Vi snackar liksom 1300-tal.
Ja, ibland har vi gått tillbaka till stenåldern.
Jo,
det var ett tag sedan sist. Men alltså, ska man förstå varför Älvsborgsgatan heter som Älvsborgsgatan heter, och ska man förstå varför Kungsladugård som stadsdel heter som Kungsladugård heter, så måste man ju gå tillbaka till Älvsborgs slott och den intilliggande Älvsborgs stad. Och det har vi pratat om framförallt i avsnittet om Klippan.
Mm.
Men Älvsborgs slott, det var ett slott som byggdes typ någon gång på 1300-talet i det som då var Örgryte socken, och till det hörde Sävedals härad.
Det känns som det inte alls i närheten av där vi är nu.
Det är inte jättelångt härifrån.
Det är Örgryte?
Nej, men Örgryte socken omfattade ju hela
det
här området. Sen så bröts ju Göteborgs stad ut
så
ur Örgryte socken.
Så vi ska inte dra likhetstecken mellan Örgryte socken och det som idag är Örgryte?
Nej, det är två helt olika, inte helt olika, men det är skillnad däremellan kan vi säga. Första gången som vi har belägg för att Älvsborgs slott har legat här och heter Älvsborg, det är från 1366, då det nämns i Ålholmstraktaten. För då är det den svenska kungen Albrecht av Mecklenburg som försöker ge bort Älvsborgs slott till den danska kungen Valdemar Vattedag. Men problemet är att Albrecht av Mecklenburg då inte har kontroll över Älvsborgs slott, utan Håkan Magnusson som har kontroll över Älvsborgs slott. Och det var så, men så här var det på medeltiden, att slott och landsdelar bytte ägare och bytte kung, lite som vi byter kalsonger idag.
Det låter som upplägg för intrig.
Ja, det låter ju som ett avsnitt ur typ Game of Thrones eller Vikings eller något liknande.
Sen känner man också lite så här, var i Sverige ligger Mecklenburg?
Mecklenburg ligger ju i norra Tyskland.
Och
det hände ju framförallt under medeltiden att vi hämtade in kungar utifrån. Mm. Det hände ju senast 1800-talets början när vi fick den franska kungen.
Men nu är
det väl egentligen
också så tidigt i historien att vi egentligen inte har Sverige som rike så som vi känner det idag.
Alltså det där är ju alltid en diskussion om när kan vi börja betrakta Sverige som ett eget land. En del menar ju att det är någonstans här på 1200-1300-talet som Sverige börjar skapas som någon typ av land. Andra menar att det är med Gustav Vasa och enhetsstat på 1500-talet. Nationalism på inte förrän på 1800-talet. Men jag tycker definitivt att vi kan prata om någon typ av Sverige på redan på 1300-talet. Och vi kan definitivt prata om ett slott, Älvsborgs slott, på 1300-talet. Och dessutom så ligger ju, eller låg, en stad som hette också Älvsborg, precis i anslutning till Älvsborgs slott. Mm. Och det är förmodligen från den här staden som Älvsborgsgatan har fått sitt namn. Och när exakt Älvsborgs stad anläggs vet vi inte, men det är troligtvis någon gång på 1500-talet av den dåvarande kungen Gustav Vasa. Och sen så lämnas Älvsborgs stad ganska snabbt efter att det har uppförts redan 1587.
Men varför?
Ja, det berodde på dess utsatta läge. För tittar man på konflikten framförallt mellan Sverige och Danmark under 1500-talet, så händer det både en och två och tre gånger att danskarna både ockuperar och belägrar och bränner städer som ligger för nära kusten, som är liksom lätta att komma till. Och det som händer med invånarna i Älvsborgs stad är att de då får flytta, tvångsförflyttas till Nya Lödöse. Alltså det, den plats som låg där Gamla stan idag ligger.
Just det.
Men Kungsladugården, som då har gett namn till hela stadsdelen, det var ju en ladugård som tillhörde slottet, alltså kungens ladugård. Och där fanns det jordbruk, kreatursskötsel och liknande. De första byggnaderna i anslutning till Kungsladugård låg strax norr om där Gröna vallen ligger i Majorna. Men storhetstiden för Älvsborgs slott, det är ja, men typ andra halvan av 1500-talet. Man räknar med att 1595 bor omkring 200 personer på och runt omkring Älvsborgs slott. Men det som sedan gör att Älvsborgs slott successivt får minskad betydelse, det är ju att staden Göteborg grundas 1621. Och i slutet av 1600-talet så är befolkningen på slottet nere på runt 20 personer, och just beroende på att folk flyttar till Göteborg istället. Och sen under mitten av 1600-talet, under det Torstenssonska kriget, så intar ju danskarna, och då kommer vi till just Kyrkogårdsholmen, ja, där Nya Älvsborgs fästning sen byggs som en ersättning för Älvsborgs slott. Och i och med freden i Brömsebro och freden i Roskilde så får ju Sverige hela västkusten, vilket gör att Älvsborgs slott inte längre har så stor betydelse. Och man börjar bygga på Kyrkogårdsholmen redan 1653, och sen så river man ju successivt slottet på under slutet på 1600-talet.
Jag tänker så här också, för oss nu i Göteborg så känns det ändå som grundandet av Göteborg var en väldigt stor sak. Men var det det egentligen? Var det en stor sak att man grundade en ny stad? Vad fick det för konsekvens för detta området?
Ja, alltså i sin samtid så är ju grundandet av en stad kanske inte jätteviktigt. Och det grundas ju jättemånga städer under första halvan av 1600-talet. Både framförallt Gustav II Adolf är ju, man ska inte säga att han är en stadsbyggare, för det är inte han som bygger städerna, men en stadsgrundare. Och en del
stadsplanerare?
Ja, inte ens det är han ju. Men han pekar och ja, säger där ska staden ligga. Ja. Nej, men alltså, någonstans så blir det ju så att vissa av de här städerna, de växer fram och får stor betydelse. Andra städer får mindre betydelse. Men Göteborg kommer ju ganska snart att få en viktig betydelse och bli liksom tidigt en central stad. Däremot, det området som ligger eller låg där gamla slottet låg och den gamla Kungsladugården, det har ju inte lika stor betydelse när Göteborg grundas. Kungsladugård har ju stor betydelse när det ligger som i närheten av Älvsborgs slott. Men när Älvsborgs slott försvinner så minskar betydelsen. Å andra sidan så växer ju Klippan fram, dels med Ostindiska kompaniet och sen med Porterbruket och andra verksamheter i och omkring Klippan. Och i anslutning till det så växer det fram en förstad längs med Södra Älvstranden, alltså från Klippan och in mot Göteborg. Men det som händer i Kungsladugård under 1700- och 1800-talet, det är ju att områdena norr om Kungsladugård utvecklas och byggs ut. Och Majorna har ju egentligen ingen stadsplan, för det är ju inte en del av Göteborgs stad under 1700- och 1800-talet. Så bebyggelsen längs med det som idag är Karl Johansgatan blir ju ganska vildvuxet, och upp på Gråberg till exempel och borta vid Stigbergstorget. Däremot så är ju bebyggelsen här på Kungsladugård väldigt sparsam. Det finns en del hus, om man tittar på gamla kartor så ser man att det finns en del bebyggelse, och den här Svanebäcken som har gett namn åt Svanebäcksgatan rinner ju parallellt med där Älvsborgsgatan går idag. Det låg en gammal landsväg som gick i ungefär där Slottsskogsgatan går idag. Men efter att Älvsborgs slott drivs i slutet på 1600-talet så ja, men det är åkermark och skog som är här i, på Kungsladugård.
Men du beskriver det ju nästan som någon slags lantlig idyll med väldigt lite hus och lite nästan pittoreskt sådär för upp till huvudet.
Mm.
Jag ser också att du har en massa fina kartor som ju såklart kommer del också. Men när börjar hända grejer på riktigt? När börjar det bli stad?
Ja, alltså det får vi liksom gå fram till slutet av 1800-talet. För 1868 så införlivas ju Kungsladugård och resten av Majorna med Göteborg. Och det får ju betydelse till exempel i det att stadsplaneringen i Göteborg spiller över på Majorna och Kungsladugård. Och vi hade en stadsingenjör i Göteborg som hette Hans Wilhelm Brandell som 1876 gjorde en stadsplan som dock inte genomfördes. Men den får ändå betydelse för hur man tänker och för hur man planerar för Kungsladugård. Och egentligen så är det fram till 1900-talets början som Kungsladugårds marker är obebyggda. Och tittar man på Brandells plan från 1876 så ser man att den följer tidens ideal. Det är väldigt som ett tydligt rutnätsmönstrad gatusystem. Och det finns ett torg som heter Klippans torg i mitten på den här stadsplanen. Men som sagt så kommer den här planen aldrig att genomföras.
Men kan man ändå säga att idealet som var då lite blir full circle nu? Vi pratar med också om rutnät då.
Ja, jag vet inte, men jag pratar så mycket om rutnätsstad idag.
Nej, jag vet inte det.
Nej, jag är inte säker.
Är det, är det inte rutnät och slutna kvarter som är grejen?
Ja, slutna kvarter, absolut. Men inte så mycket rut. Det måste ju inte vara rutnätsstad för det.
Nej, det är sant.
Tänker jag. Men det var ju väldigt tydligt idealet fram till, ja, men säg, sekelskiftet 1900. Och på Brandells plan från 1876 så finns det ju en gata som går rakt igenom området som heter just Älvsborgsgatan. Men Brandells plan genomförs inte, utan det är först när vi kommer fram till början av 1900-talet som vi får en utbyggnad av Kungsladugård.
Men om nu inte den planen blev av, blev någon annan plan av då eller?
Yes, och det är då vi får återstifta bekantskapen med stadsingenjör Albert Liljenberg. Mm. För 1916 så antogs en plan som hade hans signatur, och under de följande 30 åren så byggs större delen av stadsdelen Kungsladugård. Och 1916 års plan, den följer man i huvudsak, men man gör vissa mindre ändringar i detaljerna. Och Albert Liljenberg har vi pratat om tidigare, men han kom till Göteborg i början av förra seklet. Han blir stadsingenjör 1907, vilket han sedan är i 20 år. Den unge Liljenberg, han var väldigt missnöjd med den stadsplanering som var rådande.
Han passade in i Göteborg helt enkelt.
Ja, det var väl bra att han kunde komma hit och vädra sitt missnöjd med stadsplanering.
Ja.
Och 1903 så skrev han en debattartikel i Svenska Dagbladet där han räknar upp vad det är han tycker är fel med samtidens stadsplanering. Och det är bland annat ändlösa snörräta gator som utan fond mynnar ut i det tomma intet. Han gillar inte heller de öppna platser som av de många gatumynningarna berövat sitt lugn. Han gillar inte heller farliga trafikplatser, ofta precis i mitten begåvade med en staty som hindrar trafiken och så vidare.
Man måste gilla uttrycket begåvade med.
Ja,
nej, men det är riktigt så.
Ja, det är en annan typ av språk i början på 1900-talet kan man säga. Men det liksom ringer in någonstans vad det är Albert Liljenberg kritiserar. Och dessutom så har han som en slutkläm att den stadsplanering som är rådande i sin samtid, den våld för sig på såväl stadens äldre delar som på naturen.
Vi har ju aldrig riktigt kanske gått in och gjort lite personporträtt, men den här Liljenberg verkar ju onekligen ganska intressant. Kan du berätta ändå någonting om honom kanske?
Jag vill absolut tipsa om en bok som heter Liljenbergs stad. Jag har tyvärr tappat bort namnet på författaren, men söker man på Liljenbergs stad så hittar man den boken, och den är jätteintressant, dels att fördjupa sig i Albert Liljenberg som person, men också alla de stadsdelar i Göteborg som han har varit med och ritat. Men Albert Liljenberg, han var en person som levde enligt väldigt fasta normer. Han la sig alltid tidigt och sov med jämna intervaller. Han åt var fjärde timme. Och i Göteborg så ska han ha upprättat runt 50 olika stadsplaner. Och han har satt sin prägel på många av de stadsdelar som göteborgare idag i allmänhet liksom tycker väldigt mycket om. Det är till exempel Brämaregården, Kolltorp, Lorensbergs villastad, Kungsladegård, Bagaregården, Brämaregården och flera av de här stadsdelarna har vi ju pratat om tidigare.
Hur säkra är källorna på den här personlighetsporträttet?
Jag gissar att författaren till Liljemärs stad har gått till både förstahands- och samtida källor, så jag utgår från att detta stämmer.
Yes.
Men i den här planen som Albert Liljenberg har för Kungsladegård så är Älvsborgsgatan tillsammans med Kungsladegårdsgatan huvudstråken i, genom Kungsladegård. Sen har vi ju Mariagatan och Ståthållaregatan som två liksom tvärgående stråk som är som en gräns mellan områdets två delar. Norr om Ståthållaregatan så bygger man Kungsladegård huvudsakligen med landshövdingehus. Och här ligger också då Kungsladegårds skola. Och den gode Fredberg skriver i det gamla Göteborg från 1923 att Kungsladegårds mark som bildar grunden för en ny stadsdel, vilken danas efter de moderna stadsplansprinciper, gående ut på att tillvarataga terrängens möjligheter och sträva efter liv och omväxling i stadsbilden. Alltså får vi här pittoreska kvartersgrupper, ståtliga esplanader och trafikleder, små parker och, och andra planteringar, egnahemskolonier, torg och lekplaner. I öster låg fordon en större ängsmark. Och jag tycker alltid det är roligt att liksom gå tillbaka till just den här samtida betraktelser.
Det roligaste är ju att de alltid beskriver det som modernt, oavsett när det är.
Ja, och nej, men det är ju modernt. Ja. 1923 så är ju det som byggs 1923 modernt, och det är det som är så roligt när man liksom läser samtida beskrivningar.
Mm, och så kommer vi nu bara, men det där är ju, som gammal klassiskt.
Ja, ja, men det är ju så det funkar. Men ja, ja. Det är liksom hur vi ser på det, allting egentligen. Och det är ju kul.
Det är roligt just med hur språkbruket ändå följer med, men det kan betyda absolut väldigt olika saker. Så. Men har vi andra platser och gator vi har varit på, så har det ju funnits sånt här väldigt specifikt datum, typ kommunfullmäktige utropade Götaplatsen 23 augusti 1932. Mm. Har vi något sånt här?
Ja, det första belägget.
Ska också säga att jag hittade bara på det där nyss.
Jag vill inte rätta det, men det var fel det du sa där faktiskt. Det första belägget för Älvsborgsgatan, det är från den 6 mars 1882. För då beslutar, det är väl Göteborgs stadsfullmäktige vid den tiden, att det ska dras fram en gata som heter Älvsborgsgatan. Men 1882 så byggs ju inte Kungsladegård. Så Älvsborgsgatan finns till namn, men inte som plats 1882. Det är en idé, och det har bestämts att en gata ska heta Älvsborgsgatan. Sen så får den sin huvudsakliga sträckning 1918. Går vi fram till 1930-talets början, så kan vi i princip säga att den i sin helhet har fått sin nuvarande sträckning. Jag hittade ett jättefint fotografi från just början av 1930-talet.
Ja, precis. Jag sitter och tittar på det. Och borträknat att det ser ut att inte vara en modern spårvagn, så ser det ju i princip likadant ut idag,
ja,
90 år senare.
Jag skulle säga att det enda som skiljer sig åt är att det inte är någon biltrafik. Eller det är inga bilar parkerade längs med gatan.
Ja, men det finns nog kanske någon bil där.
Ja, men skulle du titta på exakt samma, så skulle du se att det står bilar längs med hela Älvsborgsgatan. Men i övrigt, precis som du säger, alltså husen skiljer sig inte jättemycket åt från hur de ser ut. Det är samma hus. Det enda som har hänt är att de har renoverats i princip. Och Kungsladegårdsskolan ligger i fonden på Älvsborgsgatan.
Så som det var tänkt. Lite beroende på hur man definierar starten på Älvsborgsgatan.
Man får gå numeriskt, tänker jag.
Man får gå numeriskt, ja.
Från låga nummer till höga nummer.
Men om vi går från låga numret till höga numren, så på det absolut första numret så ligger det ju en ganska ikonisk byggnad.
Mm.
Vad kan du säga? Vilken byggnad det är? Och vad,
ja, det första vi ser när vi kommer på Älvsborgsgatan på höger sida, om vi går kommer norrifrån, det är ju vagnhallen Majorna. Och det är faktiskt Göteborgs spårvägars både äldsta och största drifthall. Och redan på 1910-talet så fanns det en spårvagnslinje som gick genom Kungsladegård. Och spårvagnshallarna börjar byggas 1918 och sen tas de i drift 1921. Sen så byggs de här spårvagnshallarna ut i mitten av 1950-talet åt sydost, vilket då blir på hallens typ baksida. Och inne i hallen så ska man fortfarande kunna se stolparna som de gamla portarna till den gamla hallen stod. Och på vardagar så ska det, och de här uppgifterna har jag inte dubbelkollat, men då ska det tas ut 70 tågsätt i trafik ifrån vagnhallen Majorna, var det 45 ledvagnar. Och det kan vara så att det är gamla uppgifter, det kan vara så att det är mer idag. Men det är en stor spårvagnshall och den används flitigt av Göteborgs spårvägar.
Jag har någonting som snurrar runt i mitt huvud om att den eventuellt ska försvinna. Eller, finns väl någon plan för den? Eller
ja,
var det?
Det finns mycket diskussion om den där. Jag vet inte exakt vad som är planerat för den. Jag tror att det har att göra med hur man bygger ut sandarna och fixfabriken och det.
Mm. För gemene man så befinner vi oss i Majorna, även om det rent tekniskt kanske är Kungs Ladugård.
Mm.
Och både Göteborg och kanske då särskilt Majorna är ju kända för sina landshövdinghus.
Mm.
Och de finns ju längs med här också.
Ja, det är ju precis bara landshövdinghus längs med hela Älvsborgsgatan.
Så ska vi kanske passa på att dra det ordentligt nu, det här om landshövdinghus?
Ja, jag tycker vi bör liksom ta det en stund.
Det är ändå ikonbyggnad i Göteborg,
ja,
nu.
Ja, och det är ju, man kan väl säga att landshövdinghusen är framförallt för Majorna. Och för Majorna i allmänhet och Kungs Ladugård i synnerhet,
mm,
så är landshövdingehus den typ av hus som man tänker på. Ska man förstå de här landshövdingehusen så får man titta tillbaks på 1800-talets regleringar av bostadsbyggandet i Göteborg. För man hade bestämt, och det kan troligtvis vara så att det här är en reglering som kommer utifrån de många stadsbränder som är i Sverige under slutet på 1800-talet. Vi har i Varberg 1863, året därefter i Ronneby. Sen 1865 så brinner det i Karlstad. Och vi har en jättestor stadsbrand i Gävle 1869. Och även Göteborg har ju tidigare präglats av väldigt stora och förödande stadsbränder.
Så det här med att elda bockar i Gävle, är det liksom inget nytt?
Nej, jag tror inte det var så mycket bockar när man eldade. Jaha, som att det råkade brinna i staden.
Jaha,
men
okay.
Det som det här fick som konsekvens, det var att man bara fick bygga 2 våningar om man skulle bygga hus i trä. Och det innebar att det var dyrt att bygga flervåningshus i sten och oekonomiskt att bara bygga 2-våningshus. Man ville ju bygga höga hus redan då, men sten, dyrt. Trä fick man bara bygga 2 våningar.
Mm.
Så för att få bukt med bostadsbristen så bildade man en kooperativ bostadsförening 1872 på initiativ av snickaren Johannes Nilsson. Och han blev också föreningens ordförande. Och man köpte först in 16 tomter i Annedal. Och då hade Johannes Nilsson ett förslag om att man skulle bygga ett hybridhus. Där den första våningen skulle vara i sten. Och sen så de 2 högre våningarna skulle vara i trä. Så att man alltså har en sten, första våningen i sten och sen 2 våningar i trä. Och husen, de skulle inte ha en källare under jord, utan den första våningen i sten skulle vara i princip som en förhöjd källare. Och i byggnadsnämnden när föreningen la fram det här förslaget så fick man först avslag eftersom man räknade den här hustypen som ett 3-våningshus i trä och man fick ju bara bygga 2 våningar i trä.
Det är ganska uppenbart att det inte var 3 våningar i trä.
Nej, men man räknade fortfarande som ett, alltså huvudtypen var trä och då blir det 3-våningshus.
Härlig byråkrati.
Ja, men byggnadsnämnden var inte enig, utan dåvarande stadsarkitekten Viktor von Gegerfeldt, han var en av de som gav stöd till Nilsson idéer och Nilssons förslag, och han pekade på att den första våningen skulle liksom bli som en grundmur som kunde skydda hela huset mot fukt. Och Johannes Nilsson, han överklagar nämndens beslut till länsstyrelsen, och länsstyrelsen beviljar dispens genom att landshövding i Ehrensvärd den 10 november 1875 beslutar om dispens. Och landshövdinge Ehrensvärd är alltså den som då har gett namn till den här hustypen, landshövdingehus.
Yes.
Och mellan 1875 och 1947 så bygger man 3000 landshövdingehus i Göteborg, vilket förändrar hela Göteborgs utseende. Och tittar man på vilken betydelse landshövdingehusen har haft i Göteborg, så räknar man med att hundratusentals göteborgare har fått tak över huvudet, bland annat i Kungs Ladugård.
Det låter som extremt många.
Ja.
Alltså, hur tänker man då? Hur landar man i det?
Jo, men grejen är den att innan rivningarna på 1960-talet så räknar man med att hälften av alla göteborgare bodde i någon typ av landshövdingehus.
Och hur många bodde det i Göteborg?
Då bodde det ungefär 400 000.
Okay.
Så då kan vi väl kanske räkna mellan tummen och pekfingret att 200 000 göteborgare bor i landshövdingehus. Och tittar man under hela den tiden som det har byggts landshövdingehus, så är det verkligen hundratusentals göteborgare som har fått en bostad just på grund av Nilssons idéer och landshövdingens beslut om att ge honom dispens. Men för Kungs Ladugård så fick ju landshövdingehusen enorm betydelse. Eftersom, och tittar vi längs med Älvsborgsgatan, då ser vi att där är det ju i princip bara landshövdingehus.
Det finns ett ökänt ställe här i Majorna.
Det är inte okänt, men det är ökänt.
Ökänt, kanske känt. Några älskar det säkert, som heter Silverkällan. Mm. Har det någon historisk grund till varför det heter så?
Alltså namnet Silverkällan har ju givetvis historisk grund. Källan är ju borta sedan länge. Men på den geometriska avritning från 1655 som Hetil Karlsson har ritat, som jag givetvis kommer lägga upp på vårt Instagram-konto, så kan man se hur källan är markerad. Jag kommer även skriva ut på kartan var Silverkällan ligger, eller låg då. För den här kartan, den visar Kungs Ladugård och slottets ägor. Den visar alla åkrar och ängsmarker och berg- och vattenkällor. Man kan på kartan se att man ledde vattnet från källan ner mot slottets vallgrav, vilket då tyder på att Silverkällan var viktig för att hålla vatten i vallgraven. Men det är ju också ganska uppenbart att det var ganska lätt för fienden att skära av vattenförsörjningen från Silverkällan. Och i fredstid så spelade källan sin viktigaste roll genom att den gav rent dricksvatten både till djur och människor som bodde på och omkring slottet. Och egentligen så ska det ha varit två källor som låg bredvid varandra, där den ena heter Guldkällan och den andra då följaktligen Silverkällan. Och de här två källorna, de har tjänat som stadsbrunn i den här staden Älvsborg. Silverkällan, den byggdes över av tidigare nämnda David Carnegie med ett källhus av rött tegel. Och under en tid så var det modernt att man promenerade dit och, som det heter, drack brunn. Och att dricka brunn, det är ju när man går till en källa för att den ska ha någon typ av hälsobringande egenskaper. Och jag är tveksam till att tro att Silverkällan hade det.
Men hade helt enkelt inte mycket källkritik?
Nej, och jag vet inte om Silverkällan idag har så mycket hälsobringande egenskaper.
Finns den ens?
Nej, jag tänkte på krogen Silverkällan. Ja, den har inte så mycket hälsobringande egenskaper.
Det beror lite på hur vi väljer att se på alkohol, tror jag.
Ja. Men på adressen på Älvsborgsgatan så ska det åtminstone sedan 1930-talet ha funnits ett café som heter Silverkällan. Det har jag hittat i gamla tidningar. Mm. Och sen så finns det enstaka belägg att det här caféet blev någon typ av krog på 1960-talet. Men man är inte helt säker på det. Jag vet helt säkert att det fanns en krog på adressen som hette Silverkällan åtminstone på 1970-talet. Och den brukar ju alltid komma upp när man pratar just om sunkhak och den här typen av ställen som har väldigt billig öl men kanske inte så hel och ren inredning och liknande.
Jag som ändå typ i princip har bott ett stenkast ifrån den, kan ju faktiskt erkänna att jag aldrig varit där.
Jag har varit där en gång när vi gjorde en sunkhaksrunda.
Var det sunkigt då?
Det är väldigt sunkigt.
Det är det?
Det är liksom så här plastfilm på borden och du kan få en öl för 29 kronor. I princip på Silverkällan.
Så du rekommenderar den här upplevelsen?
Absolut, gå till Silverkällan. Vi behöver våra sunkhak.
Och nu har vi ändå liksom kommit längst upp på Älvsborgsgatan. Och där har vi ju Plaskis. Mm. Eller som jag kallade det när jag var lite yngre. Småungarnas pisseparadis.
Mm. Båda namnen är korrekta.
Och Plaskis har vi pratat om lite i Mariaplan. Men det sitter ju helt klart ihop liksom.
Ja, det blir som en avslutning lite grann på Älvsborgsgatan. Den tillhör ju Älvsborgsplan egentligen, om man tittar på adressen.
Och det låter stockholmskt.
Ja, den heter ju egentligen Älvsborgsdammen. Ja. Den heter inte Plaskis, eller vad sa du, Ungarnas pissepool?
Ungarnas pisseparadis.
Ja, utan Älvsborgsdammen. Och som sagt, vi pratar om den i avsnittet om Mariaplan, men den byggs under 1930-talet. Och är en av flera sådana här plaskedammar som anläggs runt om i Göteborg under 1930-1940-talet. Och när vi kommer fram till 1950-talet så har vi till exempel i Kortedala plaskdammar som en viktig del i de grönområden som ligger mellan husen. Och plaskdammen är också, eller skulle åtminstone vara, en viktig mötesplats. Och idag så är Plaskis, eller Älvsborgsdammen, den enda plaskdammen i Göteborg som är kvar i sitt ursprungliga utförande.
För det finns fortfarande fler, va?
Det finns plaskdammar. Mm. Det finns i Kortedala, men den är kraftigt renoverad. Och jag tror att det är mer en typ av vattenlek än vad man kan kalla det för en plaskdamm. Mm. Och det som är speciellt
för det är den som är på torget, va? Kortedala torg.
Det måste det väl vara, tror jag. Men det som är speciellt med Plaskis, det är just att det är väldigt lågt vatten. Du kan inte simma där, utan du plaskar och leker i plaskdammen.
Vi har ju i alla fall minst en byggnad kvar. Mm. Och det är absolut inte den minsta eller den som syns minst eller sådär.
Ja, det är den pampiga Kungs Ladugårdsskolan. Och där kan vi ju dra parallellerna mellan Älvsborgsgatan och Avenyn. Mm. För tanken när Albert Liljenberg planerar Kungs Ladugård, det är ju just det att Älvsborgsgatan ska vara som en paradgata med en pampig avslutning på samma sätt som Avenyn avslutas med Götaplatsen och Konstmuseet.
Kan man då se Poseidon som en plaskdamm?
Ja, vill du gå dit och plaska så gör gärna det. Nej, men,
alltså, det gör ju folk ibland har jag sett.
Ja, när det har varit olika idrottsevenemang och liknande. Men Kungsladugårdsskolan kan man då likna med Konstmuseet eller jämföra med Konstmuseet just som en sån monumental avslutning på en paradgata. Och formspråket för Kungsladugårdsskolan är präglat framförallt av 20-tals klassicism. Och det innebär att det är sparsmakade fasaddekorationer och att det finns former som ändå pekar mot den funktionalism som sen ska komma på 1930-talet. Vi har gult tegel i fasaden, vilket är väldigt återkommande i samtida byggnader. Till exempel Konstmuseet som byggs ungefär samtidigt som Kungsladugårdsskolan. Och det som är intressant med Kungsladugårdsskolan, det är just hur man har tänkt. Och står du nere på Älvsborgsgatan och tittar upp mot Kungsladugårdsskolan så ser du ju verkligen hur Alf Liljenberg tänkte i sin stadsplanering. Det blir verkligen en monumental avslutning på gatan.
Mm, det blir ju verkligen som en sån sista vägg nästan.
Ja, och det är precis det som är tanken, att det ska vara som en vägg så att man ska ha någonting att rikta blicken på. Blicken ska liksom inte försvinna ut i tomma intet.
Mm. Och nu kommer vi till de här återigen, jag får nästan kalla dem ökända, va?
Mm.
Rekordåren, eller de kanske inte är riktigt ökända, det kanske är elakt att säga att de är.
Nej, rekordåren är väl kanske den bästa tiden i Sveriges historia, rent ekonomiskt.
Ja, men det händer ganska mycket i stadsplanering och det är rivningar ja. Och det är massa sådana här saker som kanske inte är riktigt
lika roligt. Jättemycket i Göteborg rivs ju under rekordåren och det har vi ju pratat om i jättemånga avsnitt, men Kungsladugård är ju faktiskt i princip bevarat under rekordåren. Dels så ligger Kungsladugården ganska bra bit från centrum. Och det var ju ännu längre bort från centrum under rekordåren. Inte rent geografiskt, men mentalt så är Kungsladugård längre bort.
Jag kommer aldrig glömma det där med storan. Alltså.
Nej, precis. Du återkommer gärna till det.
Ja,
nej, men det säger ganska mycket om just de mentala avstånd. Ja, hur vi tänker kring det. Och förutom just det här långa avståndet så var husen i Kungsladugård yngre än till exempel det som revs runt Chapmans torg och upp på Gråberget. Och under 1970-talet så gör man ändå ganska omfattande renoveringar av landshövdingehusen. Det är familjebostäder som äger och förvaltar de här husen. Och målen var att man skulle bevara. Man hade tidigare dusch i källaren, men i samband med ombyggnationen så slog man ner väggen mellan WC och klädkammare och så gjorde man dusch i varje lägenhet i de husen som hade duschkällaren.
Mm.
Man var inte så noga med detaljutförandet utan den ursprungliga interiören kastades ut för att man skulle komma upp i dåvarande nybyggnadsstandard. Och sen så färgsätter man husen i en väldigt kulört färgskala, vilket är modernt för sin tid. Och tanken var att kvarteren skulle särskiljas med liksom olika färgskalor. Och i och med att man bygger om det till nybyggnadsstandard, vad händer med hyrorna då?
Då går de upp.
Yes. Och det gör ju att Kungsladugård under 1970-talet förändras socialt. Högre hyror driver bort delar av den arbetarklass som bodde tidigare. Och renoveringarna kan man också säga är det som påbörjar någon typ av gentrifieringsprocess av Kungsladugård redan under, säger 1970-talet.
Mm.
Sen om vi bara snabbt tar det här med fasaderna så gör man under 90-talet vissa försök att återställa de ursprungliga färgskalorna som är lite dovare och man skiljer fortfarande ändå på färgskalorna mellan kvarteren.
Ja, men det här med gentrifiering är ju återkommande.
Mm.
I varje fall för dig och mig.
Mm. Och även för den här podden, vi har pratat mycket om gentrifiering.
Absolut, det finns en annan podd där vi har pratat om det lite mer kanske.
Men Pennypodden, för er som inte förstod det.
Yes. Men det är ju väldigt intressant.
Mm.
Jag brukar ju säga att Majorna nu genomgår sin andra gentrifiering.
Ja.
Och då menar jag att den första är den på 70-talet.
Ja, alltså det där med gentrifiering är ju intressant för någonstans så kan man väl kanske inte riktigt säga att Majorna håller på att byta ut sin befolkning. Eller Kungsladugård. Vi håller oss till Kungsladugård bara. För det är ju ändå där vi befinner oss. Majorna är mycket större än Kungsladugård. Kungsladugård är ju rent tekniskt inte Majorna. Även om vi kan räkna in det kanske stora Majorna.
Stormajorna.
Stormajorna. Men jag skulle nog säga att I och med att det är väldigt mycket allmännyttiga hyreslägenheter, så har vi inte haft de riktigt stora kraftiga hyreshöjningarna, har vi inte haft riktigt det stora utbytet av befolkning som vi haft i många andra stadsdelar. Man brukar ibland jämföra Majorna / Kungsladegård med söder i Stockholm. Mm. Och där är det väldigt tydligt så. Jag tittade på Falsk som vatten, en Hasse Alfredsson thriller från 1985 tror jag den är, som utspelar sig delvis på Söder. Och då kan man verkligen se, 1985 så är Söder riktigt, riktigt nedgånget. Mm. Det är riktigt sunkiga lägenheter som inte har renoverats på bra länge. Och sen så händer det något under de kommande årtiondena med Söder, och Söder liksom genomgår den här väldigt kraftiga gentrifieringsprocessen, ombildningar till bostadsrätter och liknande. Mm. Men jag tycker mig inte riktigt kunna säga att Kungsladegård genomgår riktigt samma gentrifiering på det sättet som till exempel Söder har gjort.
Ja, kanske det är inte ekonomiskt, men jag satt också och räknade lite på det, för att om vi ändå utgår ifrån att så att säga Kungsladegård renoverades 80-90-tal, då är vi snart uppe i 50 år. När man behöver byta stammarna
igen. Ja, det är ändå ett par årtionden kvar tills dess. Men
nej, inte om det är början på 80-talet. Då är det 10 år kvar.
Börjar väl snart bli... Är snart 50 menar du?
Ja.
Är det du vill ha sagt med det?
Nej, det jag vill få sagt med det är att den stora gentrifieringsfrågan då kanske kommer ihop med de renoveringarna.
Så kan det mycket väl vara. Sen en annan aspekt av det här med gentrifiering, det är ju hur stadsrummet omvandlas och vilken typ av verksamheter som finns. Och där kan det ju väldigt lätt bli så att man ser och man hittar det man letar efter. Mm. Att man, för jag gick upp längs med Älvsborgsgatan 2009 med hjälp av Google Maps sån här kartfunktion eller Street View, gatuvy-funktion. Mm. Och då kan man ju se att från 2009 tills idag, det är ju nästan 15 år, så har det hänt en del med Älvsborgsgatan. Till exempel den här Göta pizzeria som låg här tidigare har ju försvunnit till förmån för Ölstugan Tullen. Mm. En del snabbköp och pizzerior har försvunnit längs med Älvsborgsgatan och ersatts av lite, så vi skulle säga, hippare restauranger och affärer. Sen så är det ju verkligen där, man kanske ibland ser vad man letar efter. Mm. En person som inte hade gått in och tittat på Älvsborgsgatan under de här 15 åren, med mitt perspektiv, kanske inte överhuvudtaget skulle märka att det har skett en omvandling. Men oavsett hur man ser på Älvsborgsgatan, bebyggelsen är kvar. Det kan vi liksom konstatera. Det är samma hus som står här, som har stått där i nästan 100 år.
På bilden från 30-talet.
Ja. Och sen så att det försvinner olika typer av verksamheter och nya verksamheter kommer till. Så är det oavsett vilken gata eller vilken plats vi befinner oss på. Alla verksamheter kommer inte finnas kvar i all evighet.
Nej, så är det ju. Men det känns lite som när vi då ändå gick upp till Kungsladegård, så var ju det vägs ände på Älvsborgsgatan.
Kungsladegårdsskolan, så är vi liksom framme. Ja. Och vi har liksom kommit fram till nutid. Ja. Och titta lite grann in i spåkulan, och du tänker att när det blir renoveringar och stambyten om kanske 10, 15, 20 år, då får vi en ordentlig gentrifieringsprocess.
Alltså statusen kan du ändå hålla med om, ändrats väldigt mycket från 80-talet fram till idag på området som sådant.
Ja, statusen, absolut. Mm. Men för att prata om en ordentlig gentrifieringsprocess, så tänker jag att då måste vi ha ett utbyte av, alltså att folk tvingas flytta på grund av högre hyror. Och det kan jag inte riktigt se i Kungsladegård.
Nej, men det hände på 70-talet.
Mm. Ja. Så där har vi en första liksom gentrifieringsprocess.
Ja. Och historien har ju en tendens att upprepa sig.
Oh, ja. Först som komedi och sen som tragedi, eller vad fan det var någon sa någon gång.
Var det Hasse Alfredsson också, eller?
Nej, det var Karl Marx. Eller så var det en helt annan, jag vet faktiskt inte. Jag ska inte tillskriva personer citat som jag inte kan belägga.
Det är väl rimligt. Mm. Men med det så tycker jag att vi säger hej för den här gången.
Det tycker jag vi gör, och så bli månadsgivare om du inte redan är det.
Ja.
Följ oss på Instagram.
Ja.
Så hörs vi igen om en vecka.
Det gör vi.
Tjingling!
Ha det gött. Hej!
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.